Åsa Larsson läser sin egen berättelse, Guds starka arm.
Vreden hade tagit sin boning i Arvid Karlsson. Han trevade som en blind efter ledstången i den trånga trappen som ledde upp till hans bostad i B51, det 51:a huset som aktiebolaget Kirunavara Låsavara byggt i mönsterstaden Kiruna, som i rask takt bredde ut sig över bergets skatter. Världen väckade sig som ett papper för hans blick. Hans ögon tårades. Man kunde tro att han grät, men det gjorde han fan inte. Det skulle ingen tro. Ytterdörren gick igen bakom honom och det var en lättnad när det stickande, skärande ljuset från solen och vårvintersnön och de rentvättade fönstren i Kiruna byttes ut mot trapphusets dunkel. Snart skulle han få lägga sig ner. Hans hustru Aili skulle lägga en blöt, kall handduk mot hans ögon och panna. Han tog sig upp för trappan. Fast han gick försiktigt jämrade sig brädorna under hans fötter. Men han jämrade inte tillbaka. Ingen klagan. Han var ingen kärring. Han visste inte om att vreden tagit sin boning i honom. Den hade följt honom först i hälarna under många år som en skabbsmittad hund flyttade till sist in i hans öra där den ständigt manifesterade sig som en öroninfektion. Så många gånger hade öroninfektionen spräckt hans trumhinna att denna blivit tjock och ogenomtränglig som ett renskinn. Varet måste söka sig ny väg och hade nu ätit sig genom örats bakre vägg där det sakta rann ut genom en fistelgång. Ständigt torkade sig Arvid Karlsson med en näsduk bakom örat som andra torkade sig under näsan. Nere på gården väsnades några ungar, inte hans, gubevars. Oljud tålde han dåligt när örat pinade honom som värst. Då viskade Aili, de två pojkarna och lillflickan med varandra i bostaden på ett rum och kök. Inhysingarna teg också såna kvällar. Timmermannen Vojakala spelade schack med sig själv och satte ner pjäserna med försiktighet. Frälsningssoldaten och bergsprängaren Hjelm bläddrade ljudlöst i skriften eller arméns sångbok. Norsken låg på rygg med händerna knäppta under huvudet och tänkte på fruntimmer. Nu öppnade han dörren till bostaden och fann den tom. Var fanns Aili? Det knöt sig i honom av harm. Vad var hon ute och rände när han för en gångs skull skulle behöva lite hjälp? Han satte sig tungt på pinsoffan i köket och drog själv av sig de svarta skinnstövlarna. Riktiga stövlar var det, inga näbbskor. Han klädde sig inte som en lappgubbe, inte som en finne heller. Stövlarna satt som berget, satans Aili att inte vara hemma. När de äntligen släppte hans häl ville huvudet spricka i två delar. Örat var rödglödgat hett och dunkade som den nya elektriska bergborren i gruvan. Han orkade inte resa sig och ordna med den blöta handduken, sträckte sig efter norrskensflamman istället och la den över ansiktet. En bild av Strindberg på framsidan var det sista han såg innan han äntligen fick sluta ögonen. Det var årsdagen av August Strindbergs dödsdag. Felet med Strindberg, tänkte Arvid Karlsson och andades fortfarande i korta stötar för smärtan. Felet med Strindberg var att han var för vek mot sina kvinnor. Hade det inte varit för dem skulle Kahn ha fått Nobelpriset. Det är alltid något som drar en neråt, tänkte han. Han kände sig besläktad med Strindberg. Visst, han var ingen författare, men inte behövde han be om ursäkt för sig själv heller, egentligen. Var han inte Kirunas främste elektriker? För bara några månader sedan var det han själv som installerade elektrisk belysning hos självaste disponent Hjalmar Lundbom. Han mindes tydligt hur disponenten myndigt slog av och på strömbrytarna och förnöjsam som ett barn skådade hur lamporna tändes och släcktes i rummen. Av och på och av. Bra! Bra, Karlsson, hade han sagt. Ofta hade Arvid Karlsson berättat det den senaste tiden. För vem som vill...